allihopa till Högavseries Fables special med Anton Bjurvall,
Fredrik Kaplan,
Anders Lundgren.
Vi ska prata en 2000-tals, 00-tals serie, Fables, som vi alla har läst väldigt intensivt nu de senaste veckorna.
För det, precis, för jag tyckte det var intressant. Ingen av oss, när vi pratade om det här, hade ju faktiskt läst serien ordentligt innan. Fast det är en, som en slags, det är väl en modern klassiker kan man säga.
Den
är
en klassiker, men den är väldigt populär i alla fall. Det precis. Var ju definitivt heir apparent för Vertigo. Etiketten av, liksom för Sandman, som var 90-talets stora Vertigo-serie. Så Bill Willingham och som skapade serien klev väl direkt på liksom, den
klev ner i gummistövlarna där, Gaimans gummistövlar.
Jag läste ju den första volymen för ett gäng år sedan. Den är ju mer eller mindre så här straight whodunit historia där man undersöker Rose Reds mord, alltså Snövits syster, och
det är Briar Rose. Det här är inte lurigt.
Ja, det var jag som fick fel. Briar Rose.
Nej, men det är Rose Red.
Men det är
två olika karaktärer.
Och sen är Brian Rose, precis, Törnrosa.
Tror jag.
Och mordet undersöks av Bigby Wolf, alltså Big Bad Wolf.
Som är, vi kan väl börja med att säga att den kom 2002. Den här serien. Och är ju någon form av... det fanns ju någon slags, i början av 2000-talet, en trend att göra löje / hylla på samma gång de gamla sagorna, som till exempel Shrek-filmen som kom, där det var lika mycket humor, man älskade scenerna lika mycket som man faktiskt drev med dem och sådär. Och de här gamla klassiska Grimm-sagorna är väl egentligen grunden för
mycket av det.
Grimm och Mad Goose och alla de här folksagorna som har samlats ihop.
Och det här är, alltså, vi kan säga grundhistorien är att sagokaraktärerna har flytt från sagovärlden, från någon slags hemsk anfallande styrka i sagovärlden till vår värld och försöker anpassa sig.
Och har anpassat sig på ett par hundra år eller
det blir ganska långt. 300,
man levt sen
när kom de dit?
Ja, 1700-talet vår tideräkning.
Okej, var det där? Just det, när sagorna var som störst, det låter väl rimligt. Eller?
Och de har etablerat ett eget rike kan man säga i
på Manhattan.
Ja, på Manhattan. Som ett byggnad som är större på insidan än utsidan, på kort sammanfattat.
Historierna är ju, de är ju människor. Men flera av djuren, eller flera av människorna, har ju varit djur tidigare, som Big Bad Wolf då, som blir Bigby Wolf, som är stadens sheriff eller polismästare eller vad man ska säga. Han är ju lite Batman, väldigt Batman figur tycker jag, men i många avseenden.
Jag känner ju att de blir mer, alltså, särskilt i den Storybook Book Love, den tredje boken, så har ju tecknaren gått igång på att han får honom se ut väldigt mycket som Wolverine.
Ja, jo, det är sant. Det
ska vara hårig.
Men just, Batman och Wolverine har ganska...
Ja, deckarmässigt så ligger han ju...
Ja, han läser ju en massa deckar och sådär hela tiden, så det är väl hans...
Men kan vi inte börja med det här, med just det här konceptet? Den stora stygga vargen är seriens hjälte. Vad tycker ni om det?
Men han fick ju,
har karaktären förtjänat det? Eller var de bara så här, vi måste ha en manlig hjälte?
Och han kan inte vara hel ylle, det blir skittråkigt.
Ja, nej, det är väl, för det är ju, det är väl det som är intressant också, just hur Willingham har närmat sig det här sagokonceptet, att det har gjort att man, att man har bestämt att det är som en sorts allmän amnesti. För att de, så att brott som begicks in the old country, så att säga, allt är preskriberat. Så till exempel kom ju Bluebeard till en början undan med att han dödade sina 8 första fruar och såna här saker. Och som sagt, Bigby Wolf är ju en massmördare, och eftersom han är ju ett rovdjur liksom, så han har dödat jättemånga figurer och släktingar och sådär, men allting är preskriberat och
han tog tillvara på chansen, kan vi säga. Verkligen.
Man får turn a new leaf.
Man får inte snacka om det som hände förr. Även om de gör det ganska mycket, för det är
Och absolut får man inte nämna de sju dvärgarna.
Nej, när man snackar med Snövit. Nej, det
big, de rör inte det alls. Nej. Jag har läst upp till och med volym 5.
Ja.
Och de håller sig undan det. Jag tänkte att det skulle komma någon. Men det, nu har det kommit så många volymer som har väl touchat det längre fram.
Ja, det är väl en 14 tror jag, något sånt där, tror jag.
14-15 är upp, uppe
ja.
Inne, va?
Ja.
Ja, men den första volymen då, utom att det är en sån whodunit, så det är ju där allting ska introduceras.
Exakt.
Och där blir det väl till en början ganska heavy handed liksom med Jack climbed in i beanstalks lately och sådana saker.
Ja, de måste hinta om referenserna.
Ja, de ska introducera där.
Och det är ju väldigt mycket. Det är många karaktärer.
Ja,
det är väldigt många karaktärer som presenteras. Även om man har någonstans att hänga upp dem eftersom det är alltså, fabler.
Ja.
Så blir det lite... Ja. Nej, jag håller med. För jag läste också första volymen. Och sen, jag minns knappt någonting efteråt. Nej, men fast det var ganska mycket information i det.
Ja.
Så att jag kom aldrig igång och läste. Men nu, när man har klämt 5 stycken, känns det väldigt bra.
Ja.
Faktiskt.
Men jag tycker också att det är lite... En sak som jag tycker är lite tråkigt är att det känns inte som att de har gjort någonting eget av det hela. Alltså, som Pinocchio till exempel, han blev a real boy. Det var hans önskan, men han kommer aldrig bli a real man.
Ja.
Vilket är en lite rolig, så här, klurig twist på det hela.
Ja.
Men i övrigt så känns det inte som att... Alltså, om man jämför då med vad Alan Moore gjorde med League of Extraordinary Gentlemen, som i princip är samma sak fast andra litterära karaktärer.
Ja.
Så har ju han på något sätt känt att han har... byggt de här karaktärerna till sina egna.
Ja.
Medan jag tycker att här det är mycket mer ytlig referenshumor här än, alltså förstår ni vad jag menar?
Ja, jag förstår.
Alltså det känns som att här är det, alltså det är lite mer, allting är så mycket mer självklart hur de ska agera och så.
Ja,
men som Prince Charming, det är lite kul att han är liksom så där kronisk, vad heter det, älskare och
solovårare
liksom, så det är en rolig twist på det hela, men vad är han mer? Ingenting. Det finns inte. Han är bara det hela tiden.
Och grodprinsen, han är ju fast i så här community service för att han ibland, han bryter mot regler genom att han äter flugor lite nu.
Ja. Men vad är han så, mer än det? Alltså det finns liksom ingen djup i filmen.
Nej, men då kan jag säga, om ni har läst, man fick ju en förklaring till varför han har community service hela tiden senare.
Ja.
För att han, annars så börjar han tänka på att han måste ta sig tillbaka och rädda sin stackars fru och barn som är på den andra sidan.
Ja.
Så att tydligen var det som ett... Ja, spoiler.
Ja.
Men det var som ett sätt att hålla dem sysselsatt så han faktiskt kunde leva ett normalt liv.
Jo men visst,
men den grejen förklaras liksom på en halv sida.
Ja.
Så att det fyllde ju inte på hans karaktär, alltså hans personlighet på något sätt.
Nej, men alltså, de utvecklar ju lite längre fram som alltså, i den andra boken då, Animal Farm, där man ju får möta de Fables-figurer som är antropomorfa då.
Ja,
alltså
precis.
Det djur...
tre små grisarna.
Ja, three blind mice och alla de här knasiga levande spelkort och blommor.
Och sen självklart hela Animal Farm också.
Ja.
Klassiska
och just det, Djungelboken. Kipling-figurerna.
Det var ju väldigt kul att se när de dök upp. Det var trevligt.
Där så får man ju också en liten sån här politisk twist på att,
Guldlock.
Att Guldlock är en sån här politiskt motiverad i sina sexuella val, kan man väl säga.
Ja.
Så hon
är en furry.
She's shacking up with Little Bearer.
Ja.
Som hon är tillsammans med. Och,
bland annat då?
Ja, bland annat. Ja, en furry är hon ju. Och sen sån här tokig politisk aktivist som inte skyr några medel för att nå sina mål, vilket ju är att de har ju tänkt att de ska skapa en ny armé som ska ta sig tillbaka till
The Homelands
och med peace through superior firepower ta sig an då The Adversary.
Ja, precis som den namnlösa ondingen kallas då. Ja.
Och här så kör de ju också referenshumor och på ganska basal nivå. Här får vi lite flugornas herre när det går illa för en figur.
Ja.
Och som sagt, mycket Animal Farm då förstås, George Orwells bok där de grisar blir en karikatyrbild av Stalins Sovjet, kan man säga.
Så... Alla är lika, men en del djur är mer lika än andra.
Ja, precis. Ja, man känner igen det.
Ja.
så att... Ja, det finns ju liksom sätt de gör för att göra det lite mer avancerat. Men den, alltså de här fem första volymerna känns som de håller ändå på.
Jag tycker, alltså, jag har också bara läst de fem första och, för att vi kände att vi skulle begränsa oss lite. Och det känns som att på ett sätt kan man väl säga att om en serie inte har riktigt kommit igång i de fem första volymerna, då får man verkligen, verkligen tycka om den för att fortsätta, om man säger så.
Ja.
Jag vet inte om man kanske ska ge en serie mer än de fem första volymerna i chans, förstår ni?
Nej, jag förstår verkligen.
Nu säger inte jag att den här är så pass dålig, men jag menar, vi tyckte att det var ett bra sample.
Ja, precis. Vi har väl läst de första fem.
Ja.
Men i alla fall, jag skulle säga att jag tycker att det blir bättre sen.
Det blir väldigt efter de två första så tycker jag verkligen det kommer
igång. Framför kanske för att de inte längre behöver bry sig om att förklara allting.
Exakt.
Nu hänger ni med, liksom.
Ja.
Men hade jag inte varit... har gett mig fasen på att läsa första fem för att liksom ha ett begrepp över vad det faktiskt är jag läser och kunna ge en lite mer utvärderad bild av det hela, så hade jag nog inte fortsatt efter första och andra.
Nej, de är lite, men jag tycker de har blivit lite bättre med varje volym.
Ja, min favorithistoria, det är ju när jag ska inte berätta exakt, vi ska
inte spoila för mycket. Spoila för mycket, nej.
Men när två karaktärer får avkomma och vad de gör med de avkommorna tycker jag är en väldigt intressant, för där känns det som att där bara bryter de mot, alltså där är de så, okay, nu har vi vår helt egen historia.
Ja, precis,
och då blir det personligt och då blir det också dessutom ganska klurigt.
Ja, för jag. Jo, men det är väl jag ska inte säga vilka karaktärer det är, men det fokuseras ju på ett fåtal figurer mer än andra.
Ja, och de blir ju mer intressanta.
Ja, precis.
Sen är det ju lite kul hur de nyttjar en del grejer, som att Törnrosa, om hon bara sticker sig på någonting så kommer hela byggnaden.
Ja, det här, precis, det här är hur deras förmågorna funkar.
Så törnen runt byggnaden också. Ja.
För att hon har den här förtrollningen, ja.
Ja.
Och jag tycker det var intressant att även om vissa karaktärer kan bara dö outright, men vissa kan liksom hela sig igen för att de är populära.
Ja.
Det tyckte jag också var väldigt intressant. Det var lite som en sån här vad heter den, gudatiteln, Neil Gaiman.
Ja, Sandman.
Nej, men hans bok
American Gods.
American Gods, tack.
Ja, fast han är inne på det även i serien Sandman, där
det kanske är
där man ju är lite, alltså den makt man har är lite avhängig av hur många som dyrkar den då.
Ja, just det.
Den egyptiska häx katt gudinnan då. Hon har ju fortfarande ett par människor runt om i världen som har lite egna altar och så här, och ber för att de katten sprungit bort och såna här saker. Hon har lite kraft, men inget mot i jämförelse med hur hon hade det tidigare.
Nej.
Liksom.
Nej.
Och det är ju,
samma tankar, grej.
Att, för här är ju till exempel då, som sagt, en del försvinner ju bara bort, medan andra som är välkända älskade karaktärer av The Mundies då, som är alltså vanliga människor som Fables-figurerna håller sig dolda för, då är man liksom odödlig. Mm. Även om man kan bli skadad.
Exakt,
och det tar tid att hela,
men du kommer tillbaks.
Ja.
Men det är ju samma, Terry Pratchett har ju samma i sina Discworld-mytologi, det här med att, alltså, mängden, han har gjort en hel bok om det, Small Gods heter den, som handlar om hur Gud, eller en av gudomarna är så här, nu ska jag ner och straffa er människor, och sen när han kommer till jorden så märker han att han hade bara makt för att bli en liten sköldpadda. Det finns bara en person som verkligen tror på honom.
Okay.
Och den här personen blir den nya profeten då för religionen där. Ja. Sådär. Så att det blir en väldigt intressant diskussion kring det, att han, hur som helst.
Ja, men det är ett intressant koncept, tycker jag. Och jag blev lite förvånad, för det introduceras inte någonstans, utan det är verkligen på seriesidan. Så bara, det är så det funkar. Bara, lite så här som en surprise nästan.
Men jag tycker ju att det är ju intressant och det är roligt. Jag gillar ju också hela den här, det finns en magisk värld bortom vår egen, som J.K. Rowling gjorde så otroligt populär med sina Harry Potter böcker då, från 97 tror jag den första kom och framåt. Just det här med att det finns en helt magisk värld med egna regler och ela som är liksom, lever parallellt med vår. Det tycker jag är lite tråkigt, att de är det väldigt lite, tycker jag, interagerande mellan, i alla fall de första fem, mellan vår värld och deras värld.
Ja,
de håller sig väldigt mycket för sig själva.
Det är väl två, kanske tre lösnummer som utspelar sig i den världen, tror jag.
Ja, och där man får se hur ser människorna på det här? Mundies.
Ja, du menar så.
I deras synvinkel får man liksom nästan aldrig någon.
Och det får ju en intrig där, just med Törnrosa.
Jo,
där är en snubbe som tycker att han har kommit på vad de är för någonting.
Ja.
Och det är väldigt kul vinkeln på vad de ja, är eftersom, ja. Med tanke det behöver vi inte heller
nej,
gå in på.
Nej, det är väldigt roligt.
Med tanke på dagens populära kulturella klimat så kändes det lite som att de ja. Det var verkligen perfekt. Hade det kommit idag hade det varit ännu mer perfekt gjort.
Ja. Ja, men alltså de skiftar ju mellan olika tecknare.
Ja. Ja, men var, han som
huvudtecknaren
är väl vad heter det, Mark Buckingham.
Ja, just det.
Och det här Bill är väldigt roligt. Bill Willingham, Mark Buckingham.
Yes.
Mm. Ja.
Jo, alltså han kommer väl in, blir väl lite varm i kläderna, kommer in i det, men jag tycker fortfarande att ja, det är inte någon favorittecknare så där.
Ja. Nej, ja, jag tycker att han är en av de bättre i alla fall ja. Bland gästtecknarna.
Eller då?
Alltså Buckingham.
Ja.
Alltså jag gillar väldigt mycket den här första.
Ja.
Kanske för att den påminner mig om den om de tidiga Preacher-serierna.
Ja, just det.
Och även de serier av Hellblazer som jag har läst.
Mm.
Lite liknande stil.
Mm. Ja. Men sen de börjar ju lite längre fram och mixar upp med lite ja. One shots och sånt där.
Ja, och det här tycker jag är väldigt trevligt.
Ja.
När man kan avbryta alltså den stora huvudhandlingen med lite sidospår
ja.
Och avslöja liksom, de har ju bott där så länge. Det finns så många historier att berätta. Så ja. Jag tycker det är trevligt att man kan ta ett lösnummer eller två och bara berätta någonting annat.
Ja.
De uppskattar jag väldigt mycket.
Jo,
och Jack har ju precis
Brian Talbot tecknar ju en Jack-historia där han lurar till sig en magisk säck av djävulen själv.
Och den är ju den är jättebra.
Ja, väldigt
och det är också
bra.
En klassisk historia.
Ja, exakt. Ja. Jo, det är bara att säga hans stavel
Mountain Jack stories.
Ja.
Väldigt schysst. Och det är väl den som jag tycker bäst om hittar man ju mot slutet av jag läste dem i den här Deluxe Edition volymerna som började ges ut 2009 så har vi en story som heter The Last Castle som också jag tyckte var fantastiskt.
Det var riktigt bra, jag håller med.
Craig Russell som är en fantastisk tecknare.
Ja, det ska jag vilja bara inflika att jag håller med. Det är en av mina absoluta favoriter.
Där blev det riktigt hårt alltså just när det är liksom den sista striden och The Last Stand of the Fables då, mot The Adversary ja, det är en väldigt tung historia att läsa faktiskt. Det är ju precis när de ska ha en sån här minnesdag då för de sista båten ut ur...
Ja, precis. De har en minnesdag varje år.
Ja, alla de som var med på den här sista båten träffas och dricker för att komma ihåg alla som följde den. Då, så här. Det är jävligt hårt. Alltså.
Och det är häftigt bra. För de har ju tagit en del karaktärer som är väldigt populära populärkulturellt sett väldigt stora som Robin Hood bland annat sådana grejer som det finns många av de karaktärerna som stryker med fascinerande för att de skulle kunna popularitetsmässigt kunna använda dem senare i serien men här väljer man att förkorta bort ganska stora namn så det är lite kul.
Sen har vi en one-shot som också som är lite gulligare som är tecknad av Linda Medley som är känd för en egen fantasy-serie Castle Waiting.
Precis.
Som vi också vrider och vänder på liksom klassiska arketyper och såna grejer. Väl tjusigt.
Tumelina historien.
Ja, precis.
Mm. Den var också charmig. Och den utspelade sig till viss del då i Homelands.
Ja.
Vilket jag tyckte var coolt.
Och jag menar, om man fortsätter läsa serien efter detta så får man väl ännu mer. Det finns ju en volym som heter Homelands så jag tror att man får veta mer om bakgrunderna där. Och om man hakar på.
Ja, nej men jag tycker som sagt jag tycker att den har blivit bättre med varje volym skulle jag säga. Och nu när du nämnde de här deluxe-volymerna så måste jag säga att de, om man vill köpa så är det helt klart deluxe-volymerna du ska ha. För jag störde mig verkligen på att tryckkvaliteten inte var så god i de vanliga TPB papperskvaliteten alltså
nej,
det är en jättestor skillnad.
Om man sitter och jämför två sidor mot varandra här så har ju färgerna så mycket mer lyster på det här blankare pappret.
Precis. Så att jag tycker satsa helt klart på deluxeutgåvan. Jag tror inte att det är så stor skillnad i pris.
Nej, det lär det inte bli. Då får man som regel då två album per bok.
Precis.
Med lite variation, ja, för alla one-shots och sådana.
Exakt. Sen så måste jag också nämna att Fables har de snyggaste omslagen. Ja. Från 00-talen av James Jean, som är en av mina favoritkonstnärer.
Ja, jo, det satt jag också och
man bara ryser av välbehag.
De är fantastiska, för det är den där typen av omslag som liksom man bara tagit fasta på någon aspekt av historien, ja, och sen gjort ett eget motiv av det.
Exakt.
Inga pratbubblor och
inga pratbubblor, nej,
kommentarer så, utan bara väldigt, väldigt snygga bilder, ja, som ju
målade liksom. Det är ju verkligen konstverk.
Ja,
James Jean, vilken man.
Ja. Står på egna ben, får man säga där. Har ni några favoritfigurer då?
Jag funderade precis på det. Alltså, Bigby Wolf hamnar ju verkligen i centrum.
Man märker att
det är svårt att komma undan honom. Men som bifigurer, oj, ja, det är en kul flygande apa förstås.
Ja, Bufkin, ja.
Bufkin är kul.
Han är skön.
Och så gillar jag Gulldupp för att hon är så otroligt psykotisk.
Mm. Ja, hon är en väldigt bra skurk.
Verkligen. Och det var så oväntat. Fan, Gulldupp.
Ja, Gulldupp. Jo, men fan,
av alla kan, ja, men avskyr henne verkligen.
Avskyr henne för hon är så vidrig verkligen. Och
sen god karaktär.
Ja, jo, där gick han verkligen mot... ja, against expectations, får man säga. Men om man jämför det här med, som jag sa när vi började prata om det då, med Sandman. Har ni läst mycket Sandman?
Jo, det är klart att man har läst hela Sandman. Ja. Och jag skulle säga att liknande mest det här i själva upplägget, att det är en stor mytologisk värld som man kan hämta från,
ja,
och att det inte nödvändigtvis följer en helt linjär story hela tiden, utan man, nej, kan göra sidospår och sådär.
Ja.
Men alltså tyvärr verkshöjdsmässigt, om man säger så ligger inte de fem första volymerna Fables där riktigt.
Nej.
För mig i alla fall. Jag skulle hellre läsa Sandman.
Ja.
Men det är ju en av världens bästa serier.
Jo.
Det är så taskig jämförelse liksom.
Jo, det är klart, alltså, Gaiman hade väl en, det känns som att det fanns en, det var ju en historia som var klar, så att den hade början, ett mitt och ett slut redan när de började skriva den liksom. Och sen så blev det sidospår, som du säger, sådär. Men den var väl kanske ett mer komplett verk från början än vad Fable, som vill ha, är liksom sekventiellt berättad, ja, följetong som, ja, växer under tiden.
Precis, det känns verkligen som att det växer organiskt. Ja. Precis, att nu att de får egna karaktärer efter ett tag.
Mm. Ja. Och för han hade ju, alltså Gaiman hittade ju på mer av en egen mytologi redan från början, ja, med The Endless och sådär. Ja. Men ja, det känns som att Willingham blir ju, som sagt, han blir varm i kläderna och kommer igång när han vågar släppa lite på det här, fattar ni referensen, ja, grejerna, för det är ju lite övertydligt i början och sådär.
Det känns som att han vill att folk ska känna, vad häftigt, men han vill att alla ska känna det, och det är det som är, jag tycker lite, om vi förra veckan så pratade vi om en annan typ av, i Black Sad och
ja, i antropomorfa djuravsnittet.
Precis, där vi pratar om att det är kanske inte så viktigt att ta, man behöver inte ta alla referenserna, man kan berätta, nej, historien ändå.
Mm. Ja.
Så känns det här, så känns det lite som att han är lite för angelägen om att man ska hänga med.
Ja.
Och det är lite sådär, man vågar inte riktigt lita på sin läsekrets, och det blir oftast inte lika bra då, tycker jag.
Nej.
Jag vill säga att min favoritkaraktär är Prince Charming, för att han är så skönt charmigt självklar i sin vidrighet.
Alltså, jo, det är sant.
Han är verkligen sådär, ja, men det är klart att jag, det är ju den här, det är den jag är.
Ja, liksom, ja, precis.
Jag vill inte vara honom, men jag gillar honom. Jag gillar honom skriven. Och den Prince Charming, det känns som att de har tagit honom längst från vad han faktiskt är i sagan.
Jo, det är sant.
Ja, jo.
Han är ju väldigt god förstås. Mm. Den här
Men det är så roligt för prinsarna har ju väldigt sällan namn.
Ja.
Alltså de är bara prins, alltså det här är ju en Disney grej men de, och det finns ju en sån här klassisk också så där, om man jämför alla Disney prinsar så är de egentligen samma prins om och om igen, och det är det de har tagit fasta på här.
Ja. Mm. Och skönheten och odjuret är ju fina också. Mm. Att odjuret ser ju ut som en Prince Charming. Han ser väldigt dashing ut, men om om Beauty blir sur på honom, jag älskar fula. Honom lite mindre, ja. Då så börjar hornen växa, ja, tycker jag var roligt.
Ja, när de har lite interna stridigheter i relationen där.
Ja. Så skönt att det blir så terapi.
Ja,
ja. Ja, jo, ja. Det, men så har ni, känner ni suget då efter att ta det an? Alltså, han har ju utvecklat åt olika håll. Man märker att han vill skriva väldigt mycket Bill Willingham. Han har mycket idéer och så här. Så det är ju en prosa novell med också, om där man får veta mer om vargen, hur han, hans väg från att vara den här fruktade figuren till att han
han är ju någon slags antihjälte.
Ja, precis. Och sen så har ju Willingham skrivit även en hel roman med ett par figurer.
Va? Det var ambitiöst.
Ja. Känner ni sug efter att läsa de grejerna?
Nej, jag är sugen på att läsa mer. Speciellt efter att ha sett deluxe-utgåvorna.
Ja.
De skulle jag gärna läsa fortsättningen av serien.
Ja.
Jag har inte tappat sugen än. Kan säga, se om det kommer eller om jag bara vill fortsätta. Men att sticka in på sidospår med en roman, så nej, så biter
så
det inte.
Så engagerad blev du inte i det?
Nej.
Nej, men jag ska definitivt fortsätta i en ganska maklig takt.
Precis,
jag vill säga.
Ja.
Kommer jag läsa resten av albumen, det tror jag. För att, som sagt, man märker ju ändå att alltså ambitionsnivån höjs lite sådär. Och det blir,
det känns som att det blir bättre och bättre.
Ja, precis så känns det.
Så att jag kommer nog fortsätta läsa Fables. Men som sagt, jag får inte samma slukar entusiasm som jag får inför vissa andra serier när jag upptäcker dem.
Nej.
Liksom en stadig bra grej. Och alltså det är ju Sandman som har vi ju återkommit till och jämfört med. Så det är ju ganska oundvikligt för det är ju många av figurerna som dyker upp även i Sandman,
ja, just det.
Som man får här. Vi har ju de här revolutionärerna hoppar ju runt i Baba Yagas Chicken Leg House till exempel.
Ja, exakt.
Farm,
ja.
När de med så småglin med automatvapen och såna grejer. Ja, det är en hel del sådana saker. Så det ska bli intressant att se hur Willingham skruvar till det. De har ju till och med lite superhjälte seriereferenser längre fram, jag förstått.
Oj, det lät ju lovande.
I volym 15 tror jag.
15, okej. Okay. Ja, 10 volymer kvar.
det var bita ihop.
Upp.
Ja, det var en lite rolig blinkning där i den här Linda Medley historien. Där vi har Lilliputterna som vill vara med och hjälpa till i kriget mot The Adversary då. Men då märker jag att de kanske
inte har storleken.
Nej, de har inte storleken för att fixa det. Så att de blir med i exilen och får ju bo på The Farm här. Och vad kallar man det för? Small Town, va? Ja. För att det var någon som föreslog Smallville, men det är lite för töntigt.
Just det, kul.
Ja.
Jag måste ju säga att min favoritreferens, som säkert inte ens är en referens, men som jag hajade till på, det är att smeden heter Wayland.
Ja,
ja.
Wayland Smithers i Simpsons.
Ja.
Alltså Smith, som är Smith.
Ja.
Alltså, jag tror inte absolut inte att det har med det att göra, men det fastnade i mitt huvud.
Ja, det är nog inte Simpsons referens. Jag tror att både Simpsons och Fables refererar till samma sak,
Wayland
Smith. Smith.
Ja. Ja, så måste det vara. Märkte det också.
Ja.
Det är coolt.
Så går det när man är utbildad först i Simpsons.
Precis.
Ja, men
det,
precis. Andra
jo, det känns verkligen så.
Ja.
Men som summering, det är helt okej, och det blir bättre och bättre. Så vi hoppas på att jag är sugen på att läsa vidare.
Jag kommer absolut läsa vidare. Och det ska du också. Det är ju ett gott omdöme om något.
Ja.
Så Fables av Bill Willingham och en jävla massa andra människor.
Ja.
Vi tackar för oss den här veckan. Nästa vecka blir det riktigt avsnitt, eller på säga.
Oj.
Då kommer inte högläsning, utan då blir det sommaruppehållet.
Ja, precis. Återkommer efter sommaren med lite av allt som vi har läst, som vi har allt färskt och fint som vi har läst inför hösten.
Det blir fint.
Och sen så avslutningsvis så kan jag säga att när det här sänds så kommer det vara någon vecka kvar till Utopis quizkväll på Cinemateket, som vi highly recommended. Gratis quiz med fantasy tema och efter det en gratis visning av den underbara Excalibur.
Oj.
Från 80-tals...
John Borman.
John Borman, ja. Mm. Och med där bland annat Gabriel Byrne och Helen Mirren gjorde sina första insatser i film. Och där min favoritscen när Uther Pendragon har sex med sin fru medelst med i full rustning.
Ja,
ja.
Så har han en blixtlås.
Ja, det...
Kalonk.
Ja.
Så det räcker med det. Jag kommer vara där. Vi får se hur många av oss som lyckas ta oss dit. 6 september i alla fall. Så att vi avslutar med det och säger som vanligt tack för oss och läs mer serier.